Vi kan stå upp och lyssna på evangelietexten. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt till det, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte. Därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett." Ni kan sitta. Förklaringsmodellen om en herde och sina får är, om man har läst Bibeln, en av de absolut vanligaste liknelserna i hela Bibeln, skulle jag vilja säga. Det är den vanligaste liknelsen som används för att beskriva relationen som Gud har till oss människor. Allt ifrån berättelserna i första Mosebok om Abraham som en enkel herde, senare Abraham, och till berättelsen som vi hörde idag, och alla andra berättelser som vi har hört idag faktiskt också. Anledningen till att liknelsen är så vanlig i Bibeln är för att på Bibelns tid så kunde alla förstå vad det innebar bara att vara en herde. Det var en text som talade till gemene man. Alla kunde till och med förstå känslorna som kommer med att vara en herde, att gå upp tidigt på morgonen, kolla ut genom dörren och säga: "Oj, vart är mina får?" Så får man springa runt och man letar, för på den tiden så fanns det inga stängsel. Eller det fanns stängsel, men man hade inte får i en hage på samma sätt som vi har nu. Att säga att vi är får är därmed också betydelsefullt, eftersom de som tar hand om fåren bryr sig väldigt mycket om sina får. Jag tror att de flesta ändå vet att en herde är en person som vallar får, även om vi kanske inte är så många av oss som är herdar idag. Men en person på biblisk tid, och han kunde som sagt spendera flera dagar, som sagt, han går ut genom dörren, ser in sina får. Han kunde spendera flera dagar ute i vildmarken och bara flytta efter sin flock, för att han behövde valla dem till den rätta vägen, som du sa. Och det här gör han ju för att fåren är ju viktiga för en herde. Det är det han livnär sig på, men det är också en del av hans familj. Och alla som har ett husdjur förstår den känslan. Han vill hålla dem trygga från vilddjur, från väder och vind, och även från kanske sig själva på sätt och vis. En herde älskar sin flock som sin familj. Och varför säger jag då detta? Jo, som sagt, för oss idag så är det ganska svårt att relatera till liknelsen om herdar och får, även om vi kan förstå dem rent intellektuellt. Det är däremot viktigt för den här predikan att vi har en förståelse om vad det betyder. Så medan jag pratar så kan ni hålla två tankar i huvudet, kanske. Och det är Jesus identitet och vem är Jesus för mig? Okej. Jag ska bara gå igenom texten här nu, lite om det är okej. Exegetiskt, för att det tycker jag är kul. Centralt i texten är judarnas fråga. Eller hur? Om du är Messias, så säg det öppet. På grekiska, alltså det vill säga grundtexten till Bibeln, så står det inte så egentligen, utan det står ordagrant så står det: "Hur länge ska du lyfta upp vår själ?" Det är det det står rent ordagrant. Och det är ju ett tecken på att de här personerna är så ivriga att anklaga Jesus för någonting. De är så ivriga att de känner att Jesus lyfter upp deras själ i spänning, för att de behöver liksom... De vill få honom för någonting liksom, så att de kan anklaga. Senare i texten så står det också att de tar upp stenar för att stena honom. Att han säger det här med att jag och fadern är ett. Jesus svar här är ju briljant. För han säger ju att jag har redan sagt till er, men ni tror inte. Och varför tror de inte? Jesus förklarar det senare. Han säger att de förstår inte, de lyssnar inte för att de inte tillhör hans får. De vill inte förstå. För han säger, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Och eftersom de inte tror på honom så känner han dem inte. Det kan vara en läxa för oss. Precis som en herde känner alla sina får vid namn, så står det också så här i en annan text från Bibeln, Matteus evangeliet 18:12, så står det att Jesus säger att en herde lämnar 99 får för att leta efter ett enda som har sprungit bort. Och det här är ju väldigt goda nyheter för oss. Men kopplingen till vår text idag är också väldigt slående. För här får vi lära oss att en herde känner sitt får som om det vore verkligen en familjemedlem. Och varje litet får känner sin herde som deras egen far, även om får kanske inte har så nära familjeband, men ni förstår poängen. Kommer ni ihåg frågorna förresten? Jesus identitet och vem är Jesus för mig? Jesus säger, jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Något som får oss att förstå att det är hans mänskliga följare och inte bokstavliga får som han pratar om. Och efter detta så förenar han sig själv på ett sätt och vis. Det är då han säger, ja, fadern är rätt. Eller han säger att min vilja är samma som faderns vilja, och det är väldigt mäktigt. Han resonerar att eftersom ingen kan rycka något ur faderns hand, och det är han och det är fadern som gett Jesus ansvaret att valla hans flock på jorden, så kan ingen rycka fåren ur Jesus hand heller, för han och fadern är ett. Allt vi behöver göra alltså är att lära oss att lyssna till den rösten och följa den väg som den leder oss på. Har ni någon gång stått inför ett vägval i livet? Det har ju de flesta gjort, man kan ju inte levt annars, känner jag. Men tänk på ett val som ni vet i förväg kommer påverka ditt liv mycket och starkt, beroende på vilken väg ni väljer. Och har du någon gång känt dig väldigt överväldigad av det här valet som du måste göra? Att jag kan inte ens välja för att det är för svårt. Jag har gjort det många gånger faktiskt. Men jag tänkte bara ta ett litet lätt exempel här, om det är okej. Och jag tänkte berätta om när jag hade gått ut gymnasiet, så skulle jag bestämma vad jag skulle göra med livet, som många, många tonåringar behöver göra. Och tanken var hela tiden att jag skulle bli ingenjör, för att jag tycker om och är bra på matte och fysik och hela de här grejerna. Men jag var rätt skoltrött efter gymnasiet, så jag kände att jag måste jobba i ett år definitivt, minst, kände jag. Och jag fick jobb på Scania, vet, lastbilsföretaget. Men jag, och bara det tänkte jag, ja, det är värt att tacka Gud för. Men det var ganska snabbt, efter ett år ungefär på Scania, så insåg att det här vill inte jag hålla på med. Jag vill heller inte bli ingenjör, det kändes inte rätt i själen liksom. Och jag kände mig kallad till att leda en församling. Kanske känns som att det kom från ingenstans, men jag hade ju hängt i kyrkan rätt mycket sedan jag var yngre. Jag ville hjälpa folk att få en relation med Gud, för det tycker jag är viktigt. Och det var något som jag hade utvecklat och som har hjälpt mig massivt sedan jag konfirmerade mig när jag var 15 eller något sånt. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle gå tillväga. Hur gjorde man det? Vad ska man ens jobba med? Det låter ju kanske självklart för oss som sitter här idag, men för någon som är 19 år gammal och som har tänkt att han ska bli ingenjör i halva sitt liv, det är inte så självklart. Vart utbildar man sig och vilket samfund ska jag ens jobba i? Den här historien slutar ju med att jag går ett år på Södertörns högskola och läser religionsvetenskap, som är som teologi fast lite mer utifrån perspektiv. Om vi har teologi, då läser vi religion eller kristendom när vi är i den, och religionsvetenskap då står vi utanför och sen så läser vi om den. Det gjorde jag i ett år. Sen var det som att alla möjliga sorters dörrar öppnade sig och jag säger att jag tog ett så kallat leap of faith. Alltså att man tar ett steg av tro. Och sen så lät jag Gud leda mig. För jag hade ju som sagt ingen aning om vad jag skulle göra eller vad jag skulle välja. Och sen sa jag till Gud, nu lägger jag det här i dina händer. För det är för mycket för mig att bestämma själv. Så låt din vilja bara ske. Efter det här fick jag reda på en liten skola i Bromma som har pastors- och prästutbildningar där jag nu går. Så jag kom ju alltså in då och så mötte jag alla sorts människor som hjälpte mig att finna min plats och min väg. Och när jag kollar tillbaka på mitt liv sen gymnasiet så inser jag att jag har ju faktiskt inte gjort jättemycket själv. Jag har stått inför några av de här valen. Och sen har jag bara bett till Gud att han ska hjälpa mig och leda mig på en rätt väg. Och sen har jag bara följt med. Jag har vallats. Jag har som sagt endast följt en väg som står öppen för mig. Och sen har jag inte ens sneglat åt de andra vägarna. Och det är självklart inte gjort själv, utan det är ju faktiskt Gud som har vallat mig. Och det får mig att tänka på Jesus, apropå de här frågorna vi har idag. För Jesus är som sagt den gode herden. Han säger det här tidigare i samma text som vi hörde. Han är den som känner mig och dig och dig och dig och alla oss här vid namn. Och som älskar oss mer än vad vi ens kan förstå. Mer än vad vi själva älskar oss och mer än vad våra föräldrar, vänner, partner och alla älskar oss. Och jag är ett av hans får. Och jag känner igen hans röst och jag följer den vart den än leder mig. Och idag skulle jag också vilja bjuda in alla er här att bekänna då att Jesus är Herre och han är din herde. Och se vilka gröna ängar som han kan leda er på om ni gör det här. Jag tror att Jesus är Messias och därför får jag vara en del av hans flock. Och eftersom Herren är min herde så ska ingenting fattas mig.